ni känner väl till vad Moses sa när han kom ner från berget med stentavlarna, och så råkade han ju tappa dem på sina tår, och då sa han: det var hårda bud. Precis. Nu har vi ju egentligen redan hört en massa förkunnelse, för det vi gör i en barnvälsignelse och i en bibelutdelning och i sång och musik, det förkunnar ju också en massa saker om Gud. Så jag ska inte hålla någon lång mastig predikan idag, utan jag tänkte bara sy ihop några tankar kring det här och också inleda våra nya predikoserie som heter Vad säger Bibeln om? Och under oktober månad så kommer vi ha ett antal sådana aktuella ämnen. Vad säger Bibeln om människosyn? Vad säger Bibeln om koranbränningar och yttrandefrihet? Vad säger Bibeln om TikTok och Snapchat och sociala medier? Vad säger Bibeln om sexualitet och pornografi? Det kommer vi ägna oktober månad åt. Och jag tänkte liksom introducera det ämnet idag genom att fundera på varför ska vi bry oss om vad Bibeln säger överhuvudtaget? Varför hänvisar vi kristna alltid till den här boken i alla tänkbara sammanhang? Och varför är det viktigt som kristen att läsa Bibeln och veta vad den säger? Varför går man på bibelskola ett helt år och frågar sig de här sakerna? Hur kan vi luta oss mot en flera tusen år gammal bok för att få svar på aktuella frågor som gäller här och nu? Det tänkte jag att vi skulle fundera på. Den kristna tron bekänner ju en massa saker om Gud. Men om man backar tillbaka så kan man ju ställa sig frågan: hur kan vi veta något om Gud överhuvudtaget? Och svaret på den frågan är ju att vi kan bara veta något om Gud för att han har valt att visa sig för oss. Gud har tagit initiativet och valt att på olika sätt göra sig känd för människan. Man brukar prata om att Gud har uppenbarat sig och skilja på den allmänna uppenbarelsen och den särskilda uppenbarelsen. Uppenbarelse betyder ju visa sig, göra sig känd. Och den allmänna uppenbarelsen, det är ju att Gud har visat sig i sin skapelse. Att vi lever i en värld som på så många olika sätt är komplex och fantastisk och unik. Och i den här fantastiska skapelsen så kan vi också se spår utav den osynlige skaparen. Att någonting existerar överhuvudtaget, till skillnad från ingenting. Den tanken leder ju till att tro att det finns en Gud. Det brukar kallas för ett av de här gudsbevisen, det ontologiska gudsbeviset. En filosofisk tanke, ja men varför existerar något överhuvudtaget istället för ingenting? Om man följer vid den tanken så pekar ju den mot att det finns en orsak till allting som vi ser runt omkring oss. Och den här komplexiteten eller finjusteringen som du brukar kallas, att allting hänger ihop så fantastiskt och är beroende av varandra och fungerar i system, det måste ju betyda att det finns någon intelligens bakom det här. Det kan inte bara vara någonting slumpmässigt som har skett, utan ändrar man en liten parameter i skapelsen så skulle inte liv ha kunnat uppstå. Så komplext och så exakt är det. Och det pekar ju också mot hur dan den här guden är på vissa sätt. Och Bibeln uttrycker ju det genom att säga hela jorden är full av hans härlighet, till exempel i Jesaja. Eller himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk i psalm 19. Och Paulus, han säger så här: det man kan veta om Gud kan de ju själva se, alltså mänskligheten. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Carl von Linné, världsberömd vetenskapsman och svensk som reste runt hela jorden och kartlade skapelsen. Både djur och växter gav han namn och kategoriserade och systematiserade. Och i sitt stora verk kring detta, Systema Naturae, då skriver han i inledningen: jag har skådat Gud på ryggen, säger han. Han hänvisar till det här tillfället i Gamla testamentet när Mose får skåda Gud på ryggen. Och Carl von Linné säger: det är vad jag har gjort i skapelsens storslagenhet. Så eftersom Gud har valt att visa sig så kan vi säga någonting om honom. Men vi bekänner ju också att Gud inte bara har skapat och sen lutat sig tillbaka och betraktar skapelsen på avstånd, utan vi tror ju på en Gud som gång på gång har gripit in i historien. Bland verkliga människor, på verkliga platser. Och han utväljer en man, läser vi om. Abraham, han sluter ett förbund med honom. Ett förbund som blir till ett förbund med ett helt folk. Där Abrahams familj så småningom har växt till att bli Israels folk. Och syftet med det förbundet, får vi veta, det är ju att visa världen vem Gud är. Gud fortsätter att uppenbara sig, att visa sig, att göra sig känd i hur han verkar i historien med och igenom Israels folk. Och berättelserna om det här, de förs vidare från generation till generation. Från början muntligt och så småningom så skrivs det ner på papper och sammanställs till en skriftsamling. Det som vi kallar för Gamla testamentet. Men det visar sig också bara vara en skuggbild. Det är inte så bara heller, för det pekar framåt mot en fantastisk verklighet. Men det blir tydligt att det är något mer som ska komma. Det finns löften om att berättelsen slutar inte här, utan Gud har lovat något mer. Och alla dessa löften går i uppfyllelse, får sitt ja och amen, som Paulus säger, i Jesus Kristus. Och Mikael Telbe skriver i sin bok om Bibeln att om Gud kan skådas på ryggen i skapelsen så vänder han sitt ansikte till oss i Jesus. Här blir Gud synlig på ett helt annat sätt. Han uppenbarar sig på ett helt annat sätt i det som kallas för den särskilda uppenbarelsen. Och Hebreerbrevets författare uttrycker ju det så här: många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son. Nu har uppenbarelsen fått en helt ny nivå i och med Jesus. Här kan vi se mycket tydligare det som vi kunde skymta i skapelsen, det som vi kunde ana i berättelsen om Israels folk, vem Gud är. Det blir tydligt i Jesus. Han är Gud förklarad, Gud uppenbarad för oss. Och hela den här boken berättar Guds historia, som är en frälsningshistoria. Hur Gud agerar i historien för att rädda sin värld, sin skapelse, sin mänsklighet. Och det är Guds uppenbarelse i skriven form. Så ska vi alltså lära känna Gud, så räcker det inte med att studera naturen. Utan vi behöver läsa Guds historia. Och där är skriftens vittnesbörd oumbärligt. När det handlar om att leda oss in i en relation med den levande guden som uppenbarar sig i historien. Så att vi får lära känna honom så som han är. För om det inte fanns nedtecknat någonting, hur Gud är, hur han har agerat i historien, hur hans karaktär är. Om vi inte hade någonting vi kunde pröva det mot och spegla det i vad vi tänker om Gud. Då skulle ju kristen tro kunna vara precis vad som helst. Och ibland så blir det det ändå. Men utan Bibeln, då hade vi kanske kunnat ana oss fram till vissa saker om Gud, men till stora delar hade vi famlat i mörker om hur Gud är. Och Bibeln är ett unikt vittnesbörd om hur den Gud är som har blivit synlig i Jesus Kristus. Och det unika med ett vittnesbörd är ju att det fäster inte uppmärksamheten på sig själv. Det är ju inte om sig själv som den här boken vittnar, utan om Jesus. Jag brukar använda bilden av en kikare. Att Bibeln är ju ett fantastiskt instrument. Men det är inte Bibeln i sig som vi dyrkar eller tillber eller tror på. Utan det som är viktigt är ju det vi ser genom det här instrumentet. Nämligen Jesus. Det är han som är det levande, fullkomliga, förkroppsligade gudsordet. Och hela den här berättelsen berättar om det här på ett otroligt rikt sätt. Ibland kan det vara svåråtkomligt. Ibland kan vi fundera på hur passar det här in i den här berättelsen. Men den historiska berättelsen som går från skapelse till ny skapelse, den kompletteras av alla de här liknelserna och bönerna och psalmerna och teologiska förklaringarna och poetiska beskrivningarna till att vara en enormt rikt vittnesbörd om hur är den Gud som vi vill närma oss, men som framförallt har närmat sig oss och gjort sig känd. Och det drar oss in i den här berättelsen. Och det är ju precis vad som händer när vi säger ja till Jesus. Då dras vi ju in i hela den här berättelsen så att den också blir våran berättelse. Vi blir en del av det, av Guds berättelse. Det är inte längre min egen historia som definierar vem jag är när jag tillhör Jesus. Vi lever i en värld som kan berätta en massa saker om oss. Vem jag är och vem jag borde vara. Men när jag tillhör Jesus så är det inte det som definierar mig, utan vem Gud säger att jag är. Och då kan vi också få erfara allt det som Bibeln vittnar om är en verklighet. Att den nåd och den kärlek som Bibeln vittnar om och som möter oss i de här berättelserna, den kan möta oss i verkliga livet. Det här är inte en bok som har tappat sin kraft för att det har gått ett antal hundra eller tusen år. Utan det kan förvandla ditt och mitt liv här och nu. Precis som det har gjort för miljontals människor genom Guds frälsningshistoria. Vi kan få uppleva att den befrielse som vi möter hos Jesus, det helande som vi möter hos Jesus, den upprättelse och den tröst och den ledning som vi möter hos Jesus och som vi behöver och längtar efter, ja, men den är på riktigt. Och den kan vi få ta emot och uppleva här och nu. Så Bibelns berättelser är ju inte bara beskrivningar av vad Gud har gjort då i historien, utan beskrivningar av vem Gud är och vad han alltid gör, för sån är han. Och det här är ju väldigt komprimerat och summerat anledningen till varför vi alltid hänvisar till Bibeln i alla lägen. Varför vi ska ta ett antal söndagar och fundera på vad säger Bibeln om olika aktuella ämnen. För den har alltid någonting att säga oavsett vad vi funderar på. Den är tidlös i sin vägledning och relevant i alla lägen just för att det är Guds skrivna ord. Det är Guds ord genom människors ord till oss i historien. Och vi behöver läsa den för att lära känna Gud sån som han är. Vi behöver studera och meditera över och idissla den här boken. Inte för dess egen skull. Eller för att skaffa någon slags meritpoäng i Guds rike. Utan för att då lär vi känna Gud så som han är. Amen. Amen.